Månadens ansikte, det sitter på Bengt Olsson som nyligen blev vald till ordförande i handikapporganisationen Lika Unika.
Ja, jag är en 1,95 lång. Jag har varit svarthårig, nu är det väl lite mer åt svartgrå hållet. Hyfsat smal tror jag. Hyfsat vältränad tycker jag själv i alla fall. Blå ögon har jag. Ja, lite sned nästa. Stora framtänder. Ja.
Mm, och bor i Malmö. Vi träffas här i din stora och fina lägenhet här nära Riversborgstranden i Potatisåkern som ett bostadsområde heter. Nyligen på årsmötet så blev du vald till Lika Unikas ordförande. Då måste jag naturligtvis ställa sportfrågan här. Då. Hur kändes det?
Det kändes väldigt, väldigt roligt. Det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och dessutom både spännande och jag kände också som en oerhört stor utmaning. Och den utmaningen har jag naturligtvis tagit upp och ska se till och göra någonting av också. Med Lika Unika. För en av de målsättningarna som jag har med Lika Unika och tillsammans med de förbunden som ingår är ju att göra Lika Unika mer känt bland allmänheten. Eftersom det är inte speciellt, namnet är inte speciellt känt utanför den, så att säga, den inre kretsen, om jag uttrycker mig så.
Mm. Ja, men då kan vi börja i den ändan då. Om du själv får presentera Lika Unika. Det är en paraplyorganisation för handikapp eller funktionshinderförbund kan man säga. Yeah. Ett av dem är Synskadades riksförbund och sen är det Sveriges dövblinda och hörselskadades riksförbund, Neuroförbundet som du kommer från då, och rörelsehindrade barn och ungdomar och de döva, yeah. Sveriges dövas riksförbund. Yeah.
Vi jobbar alltså på ett övergripande plan med mänskliga rättigheter för funktionshindrade. Som det mål, och det enda målet som Lika Unika finns för, det är alltså mänskliga rättigheter. Vi tycker ibland i Sverige att vi är ju duktiga och vi är värst bäst på det mesta. Och även när det gäller sociala frågor, när det gäller funktionshinderfrågor och så. Men så är inte den reella verkligheten tyvärr. Utan vi behöver jobba stenhårt för att få lyfta de här frågorna så att verkligen Sverige står upp mot de FN-kommissioner som reglerar just den här frågan med mänskliga rättigheter för funktionshindrade. Mm.
Du var inne på att vi i Sverige tycker att vi är världsmästare på funktionshinderfrågor, handikapppolitik och tillgänglighet och sånt där. Mm. Hur skulle du vilja säga? Hur bra är vi?
Ja, vi är inte speciellt bra. Jag tror inte vi är bland de sämsta i världen heller, men vi är inte bland de bästa heller. Utan vi ligger nog någonstans på den övre halvan, naturligtvis gör vi så. När det gäller de sociala förmåner och sånt har vi väl kanske lite mer förspänt eftersom vi är ett rikt land jämfört med många andra fattiga länder. Men alltså handlar ju väldigt mycket om inställningar också som attityder som finns i vårt samhälle som man måste också arbeta bort. Och där är vi inte speciellt bra. Pratar man om en människa som har funktionshinder och prata till exempel arbetsmarknad, ja då säger man då, ja då han eller hon har ju bara 50% arbetskapacitet. Och då undrar jag liksom, jaha, utifrån vad? Vad jämför du med, och hur kan du säga att det är 50%? Vad jämför du med superproffset, eller jämför du med en annan människa som inte har något funktionshinder, vilka som helst? Alltså ta bort den där och säga att man har alltså kapacitet och man har resurser, varenda människa har ju det. Se det som en möjlighet istället för att säga att man har 50% arbetskapacitet. Vad jämför de med? Det har jag aldrig riktigt förstått. Mm.
Skulle du säga att vi är på väg åt det bättre eller åt det sämre?
Ja, alltså det är faktiskt en ganska svår fråga. På många sätt är vi på väg mot det bättre. Folk blir mer och mer medvetna. Men det som jag för min personliga del också tycker är att ekonomin styr så till en milda grad alla de möjligheter till förbättringar som man borde göra. Titta bara på måndag, nu den 23 juni. Eller 24 juni blir det, man diskuterar den 23 juni och den 24 juni ska man fatta beslut om diskrimineringslag i riksdagen. Och där fanns ju, som ni säkert kanske har hört tidigare också, finns ju en hel del synpunkter på massa undantag från den här tillgängligheten. Och nu har man väl tagit bort här inom hälso- och sjukvården. Det undantaget skulle bort. Men alla de här andra på arbetsplatser under 10 anställda, de är fortfarande kvar. Och fattar då riksdagen ett beslut om att acceptera den här lagen, så innebär det att då lagstiftar man att diskriminering är lagligt. För om du som person kommer in på en arbetsplats där det är 50 personer, så ska du behandlas på ett sätt. Men om du kommer in på en arbetsplats där det är 9, då så blir du diskriminerad där du är 9 men inte där det är 50. Man har ju rätt, så att säga, att bli diskriminerad enligt lagstiftningen när det är under 10. För då behöver du inte ha tillgängligheten. Men det är fortfarande lagligt enligt den här lagen man fattar. Och alla undantag måste bort helt enkelt. Och det är ju oerhört beklagligt när man nu ändå försöker göra någonting. FN har kritiserat Sverige för att man inte följer FN-kommissionen. Och nu fattar man en lag där man så att säga, på vissa områden lagstiftar om att diskrimineringen är laglig.
Vad kommer den här lagen att innebära, alltså konkret? Hur mycket skillnad kommer den att göra?
Ja, jag tror inte det, egentligen att det blir så jättestor skillnad. Man har så många undantag så är den ganska uddlös faktiskt.
Ditt missnöje verkar vara så stort så att kampen kommer kanske att fortsätta även efter
ja.
Det då?
Ja, alltså det är ju så också. Det vi Lika Unika jobbar mycket med, och det är som ett av våra huvudmål, och det är att Sverige ska skapa en fristående institution för mänskliga rättigheter. Och det är egentligen inte bara för att kolla så att allting funkar, utan även som en kunskapsförmedlare tycker vi då att alltså det är oerhört viktigt att man har alltså en fristående institution som bara jobbar med mänskliga rättigheter, så till att det efterföljs i Sverige, men också hjälper till och ser till så att man kan följa FN-konventionerna. För det gör inte Sverige idag.
Mm. Vi har pratat om några viktiga frågor. En fråga som många kanske ställer sig förstås, Bengt Olsson, vem är det? Om jag skulle låta dig kort presentera dig själv.
Ja, det har jättesvårt för det, men jag kan säga jag är 62 år gammal, skåning som ni säkert hör, och jag har jobbat kvart sekel med inom den fackliga världen. Jag har varit ordförande och viceordförande i HTF och viceordförande i Unionen, som ett stort fackförbund heter nu efter samgåendet mellan SIF och gamla HTF. Så jag har jobbat mycket med den här typen av frågor, dels påverkansfrågor och naturligtvis se till så att försöka få igenom det vi vill. Va? Det gör man även inom den fackliga världen, och det är precis den kampen som vi måste ha inom funktionshinderrörelsen också. Så att någonstans är det någon, jag skulle säga, en naturlig följd eller ja, en naturlig fortsättning på det jobb man har gjort tidigare. Jag är idrottsintresserad och håller själv på att träna så gott jag kan. Har då MS själv sedan 10 år tillbaka, fick jag den diagnosen. Har i alla fall ännu så länge, och som tur är inga speciella symptom, utan det funkar jättebra allting. Och det är jätteskälen till att jag håller igång och tränar väldigt mycket, va? För att jag vill liksom försöka hålla min muskelstyrka och så. Ja, och jag är intresserad av hund. Jag har en hund också som inte är hemma just nu, för då hade vi kanske hört.
Ja, det ligger lite bollar och sånt under ett bord här.
Ja, det gör det. Och så när jag då är hemma och inte gör någonting annat, så är jag dessutom daghuset till min dotter och hennes sambushund. Så jag har 2 hundar normalt här på dagarna. Och så här är livrörelse. Men det innebär också för min egen del att jag, när jag är hemma så promenerar jag 2-3 timmar om dagen, och det tycker jag också är alldeles fantastiskt skönt. Det livet jag har haft tidigare har jag jobbat alldeles för många timmar. Och ni vet att man säger så ibland att man lever inte som man lär, och när man jobbar inom fackliga världen så vill man ju att alla ska gå hem klockan, ja, när man ska gå hem och inte jobba över och inte jobba helger och sådär. Men när man har den typen av jobb som jag hade så gör man inte det. Utan då gör man precis tvärtom. Då jobbar man på kvällar och man jobbar på helger. Så det blir väldigt många timmar, och därför så är det oerhört skönt att kunna få den här tiden och kunna promenera. Och gå ner i varv och känna att man, ja, kan njuta så att säga på ett annat sätt.
Mm. Det låter som du inte har något jobb att gå till på dagtid.
Nej, jag håller av med mitt arbete på grund av många skäl, men jag la av det också med tanke på min sjukdom. Då jobbar jag så himla många timmar och jag tänkte att jag skulle hålla på i 4 år till. Eftersom jag var vald, alltså jag var ju anställd men jag var också vald av en kongress. Och det var mandatperioden 4 år och då tänkte jag att jag kommer inte till orka i det tempot i 4 år till. Utan då så la jag av med att arbeta.
Men sen tidigare har du varit vice ordförande i Neuroförbundet. Mm. Som ju tidigare kallades för Neurologiskt handikappades riksförbund.
Ja.
Där kommer du fortsätta då, misstänker jag.
Ja, det gör jag. Det gör jag. Det är också ett spännande uppdrag som vi har. Det är också en organisation som vi håller på att modernisera. Men vi håller på att utveckla organisationen i alla fall. Och ska försöka bli ännu mycket bättre än vad vi är. Vi är ju så att säga första intresseorganisationen just för de samlade neurologiska sjukdomarna. Mm. Så att vi har alla olika neurologiska sjukdomar inom förbundet. Och det är ju massor av jobb.
Mm. Nu är du ordförande då för en organisation med andra, vad ska vi kalla det för, åkommor. Hur bra koll har du på till exempel synskador?
Jag skulle egentligen kunna vara med i flera förbund. Jag har tinnitus, så jag skulle kunna vara med i hörselskadade. Jag har glaukom, så jag skulle kunna vara med i synskadade också. Så nej, jag har viss kännedom. Jag kan också berätta faktiskt att jag är idrottskonsulent också och utbildad till det. Och jag jobbar med handikappidrott i Samland. Så jag har jobbat med de här frågorna men på ett lite annat plan. Alltså med att till exempel se till att folk kom i träning när man hade fått någon rörelseskada, till exempel trafikolycka. Jag försökte få synskadade exempelvis att skjuta, elektronskytte. Det finns här med goalball och sånt och det, som vi höll på att jobba med. Så att jag kan ju inte all den problematik som uppstår för exempelvis synskadade. Men jag har ju erfarenhet av att jobba med synskadade. Och jag tror att jag kan ganska så mycket egentligen om de problemen som finns.
Mm. Glaukom hade du?
Ja, jag konstaterar nu att jag har glaukom. Och så har jag tappat något liten del av synfältet som inte betyder någonting ännu på ena ögat. Men jag tar ju mina droppar sånt och går på kontroller.
Ja, vi har varit inne på några av de frågor du tycker är viktiga. Sen föreställer jag mig att som gammal fackman så borde jobben vara av intresse också.
Ja, du kan bara titta på statistiken från Arbetsförmedlingen. 25% av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har ett funktionshinder. Vad gör Arbetsförmedlingen åt det? Är inte mycket, tycker jag i alla fall, för att förbättra den siffran. Ska man plocka ner arbetslöshetssiffrorna så är det ju ett krav att man måste jobba med de som har ett funktionshinder också. Och vi har lagt i från Neuroförbundet egentligen en dansk idé som kallas för flexjobb. Vi har det som många känner till också, det här som kallas för lönebidrag. Staten betalar en del av lönen upp till en viss summa och sen så får arbetsgivaren betala resten. Och sen är tanken att det ska trappas ner då efter hur bra man klarar arbetet och så. Problemet med lönebidragen är, för de har jag jobbat med i mitt gamla, med de jobben, och försöker förhöja taket så att de blir liksom vettiga lönesättningar också. Även bidragen blir vettiga i förhållande till den löneutveckling som finns, va? Och det har vi, kan vi inte säga att vi har lyckats speciellt bra med. Men i vilket fall som helst innebär ju oftast att den enskilde först måste ut i någon form av arbetslöshet innan man får lönebidrag för ett nytt jobb. Flexjobben är ju så att om du drabbas av synskada och då kanske inte du kan jobba så att säga fullt ut lika mycket. Men du kanske klarar av att jobba halva dagen eller så, orkar med det. Och med flexjobb då så får du så att säga din lön. Samma som du hade på heltid. Va? Arbetsgivaren betalar den tiden du arbetar och staten betalar resten. Då kan du fortsätta ditt arbete. Och där ser vi som en stor fördel att staten hjälper till. Betala din fulla lön men du jobbar den tid så mycket som du kan. Och sen är det likadant generellt sett är det ju dåligt på med tillgångar på hjälpmedel. också på arbetsplatserna. Alltså du kan ju få dina hjälpmedel, ofta tar det oerhört lång tid. Du kan få en praktikplats och sen ska du ha ett hjälpmedel för att fixa ditt jobb. Och sen tar det ju hur lång tid som helst. Du kan nästan inte vara kvar, för du kan inte jobba för att få en hjälpmedel. Det tar evigheter innan du får dem. Mm. Och det är också sådana här saker som man borde hitta andra lösningar på. Man måste... Kan man inte bara beställa? Alltså beställa. Ja, men jag tror inte folk ska skaffa en massa grejer bara för man tycker det är roligt att ha, utan för att man behöver dem i sitt arbete. Så lämnar man tillbaka dem. Man kan bara ringa och beställa. Få det. Nej, jag begriper inte riktigt varför det ska vara så krångligt.
Ja, är det någon annan fråga som du personligen tycker är extra viktig att driva?
Jag tycker att när vi får en ny regering här i höst, vilken färg och kulör och vad det nu må vara den har, så tycker jag att den regeringen i sin regeringsdeklaration skulle ha en del med funktionshinder. Där man pratar om funktionshinder. Det är en stor grupp människor i Sverige som man aldrig egentligen pratar om i de här sammanhangen. Och jag tycker man borde ha det i en regeringsdeklaration, hur man tänker jobba med funktionshindrade. När det gäller arbete, när det gäller service överhuvudtaget. Sen en annan sak som hänger ihop med lite grann, som jag tycker, och det är en fråga som man löser inte på ett år eller en kvart eller genom att jag tycker, utan det är en, måste man nu nöta på att prata om attitydförändring. Att man är inte konstig, man är inte udda, man är inte för man inte ser eller för man inte kan gå, utan man är en människa som har en massa inneboende kraft, en massa resurser som jag tycker att samhället skulle utnyttja. Se alla människor som en resurs. Se inte som man då, jag tycker man gör idag. Se folk med funktionshinder som någon sorts belastning eller alltså så. Utan se alla människor som en resurs. Vi kan tillföra någonting allihopa. Och men det är ju så att säga en svår fråga och en långsiktig fråga. Men det är en ambition. Jag skulle bli hur glad som helst om man verkligen kunde nå dit. Att man ändrar attityden.
Det sa Bengt Olsson, handikapporganisationen Lika Unikas nyvalde ordförande. Och nu också månadens ansikte här i taltidningen. Mats Sundling träffade honom.